Hei, og velkommen til Confessio, en gjennomgang av de lutherske bekjennelseskriftene med Daniel Johansson, studierektor på forsamlingsfakulteten I Göteborg. Podcasten produsert av foross.no.
Vad tror vi på? Den frågan ska vi ställa oss I den undervisningsserie som vi idag påbörjar här I Immanuelförsamlingen på Hisingen I Göteborg. En stund innan gudstjänsten så kommer vi att se närmare på vad den evangelisk-lutherska bekännelsen lär, bekänner om Gud, om Kristus, om kyrkan, om oss människor. Den evangelisk-lutherska bekännelsen finns samlad I Konkordieboken, eller som den också är känd under här I Sverige, Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Finns I den här boken och liknande utgåvor. Den finns också att tillgå på nätet och för er som ser webbsändningen så kommer det finnas lite litteraturhänvisningar efter sändningen. Innan vi stannar inför det som är den första bekännelsen eller skriften, den apostoliska trosbekännelsen, så ska vi bara kort se över vilka bekännelser och skrifter som ingår bland de lutherska bekännelsedokumenten. Till att börja med så handlar det om de tre så kallade huvudsymbola. Det handlar om tre stycken trosbekännelser ifrån den tidiga kristna kyrkan, den apostoliska från det andra århundradet, den nicenska från 300-talet och den athanasianska troligen från det sjätte århundradet. De två första, de har ni nog alla I psalmböckerna där hemma. Sen har vi de lutherska bekännelsedokumenten ifrån 1500-talet. Först och allra viktigast och förnämst bland dem är den Augsburgska bekännelsen som lades fram för kejsaren den 25 juni 1530. Och till det finns det en förklaring eller ett försvar skrivet av Philip Melanchthon, den Augsburgska bekännelsens apologi. Sedan har vi de schmalkaldiska artiklarna som Luther skrev 1537. Inför vad man trodde skulle bli ett stort kyrkomöte. Och till dem så skrev också Melanchthon en liten traktat om påvens makt och överhöghet. Så hör också till våra bekännelsedokument Luthers lilla och stora katekes som han skrev 1529. Och så har vi en lite större bok mot slutet som kallas för Konkordieformen och som blev antagen 1577. Det är de bekännelsedokument som omfattas av de allra flesta lutherska kyrkor runt om I världen. Men vi I Sverige vi har ett eget unikt bidrag I Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Nämligen Uppsala mötesbeslut från 1593. Som sagt, det finns olika utgåvor på svenska och på engelska och texterna finns också att tillgå på internet. Nu ska vi börja och se något på den apostoliska trosbekännelsen. Och det jag kommer göra nu det är inte att ge en omfattande detaljerad utläggning av det. Det har vi inte möjlighet att göra. Och det är också så att många av formuleringarna och frågeställningarna kommer att komma upp senare. Så är ju till exempel Luthers utläggning av trosbekännelsen I lilla katekesen en utläggning av den apostoliska trosbekännelsen. Vi ska göra några nedslag I den, men först ska jag säga något allmänt om dess bakgrund. Den apostoliska trosbekännelsen är ju också vår dopbekännelse och har varit dopbekännelsen I den västra kyrkan. Det är den äldsta av bekännelserna I vår lutherska bekännelse. Det är inte alla kyrkor som omfattar den, så gör inte kyrkorna I öst. Däremot så är det en trosbekännelse för den romersk-katolska kyrkan, den anglikanska och en del reformerta. Själva uttrycket, den apostoliska trosbekännelsen, det är känt från år 390. Men själva bekännelsen förelåg långt tidigare. Den ligger till exempel till grund för den nitenska trosbekännelsen som antogs 325. Man kan härleda den tillbaka till 100-talet, till den så kallade gamla romerska trosbekännelsen, som är något kortare form av den apostoliska. Den lyder så här: jag tror på Gud Fader allsmäktig och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, och på den heliga ande, den heliga kyrkan, syndernas förlåtelse och köttets uppståndelse. Där har vi kärnan till den apostoliska trosbekännelsen. Den här eller liknande formuleringar finns hos många tidiga kristna teologer, som till exempel Tertullianus och Irenaeus, som är verksamma omkring år 200. Och då brukar de inte kalla den kanske för trosbekännelsen utan för trosregeln, regula fide. Det var en sammanfattning av den kristna tron. Den var också en tolkningsnyckel vid läsning av Bibeln och vid utläggning av den. Under lång tid så kom den här bara att memoreras utan till, den skrevs inte ner. Det var också en bekännelse som bara fick komma de troende till del. Katekumener, de fick den förklarad för sig mot slutet av undervisningen, strax innan de skulle döpas. Det finns en tradition från år 403 att den skulle tillkommit genom de 12 apostlarna och att var och en av de 12 hade givit sitt eget, så att säga, bidrag. Man delade då upp trosbekännelsen i 12 delar. Men förutom den här traditionen, ganska sena sådana, så finns det inga belägg för den. Däremot kan man säga det att allt i den kan härledas från Nya testamentet. Bekännelser överhuvudtaget, det finner vi redan i Nya testamentet. Men faktiskt långt dessförinnan i Gamla testamentet. Och den som många menar är den allra första bekännelsen, en bekännelse i Israel, den hittar vi i 5 Mosebok 26 från vers 5. Där Mose säger att man ska bekänna på följande sätt: inför Herrens, din Guds ansikte, ska du ta till orda och säga. Och så kommer bekännelsen. Det är från den 5 versen i 5 Mosebok 26. Min fader var en kringvandrande aramé som drog ner till Egypten och bodde där som främling med en liten skara. Och där blev han ett stort, mäktigt och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och lade tungt arbete på oss. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och utsträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Han lät oss komma till denna plats och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Vi finner många andra kortare bekännelseuttryck också i Gamla testamentet. Vi kan bara tänka på 5 Mosebok kapitel 6 vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och när vi kommer till Nya testamentet så stöter vi också på korta bekännelser. Som till exempel Petrus i Apostlagärningarna 3, där han säger att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det är en sån här kort kärnfull bekännelse som återkommer många gånger i Nya testamentet. Eller den som vi kanske är mer bekanta med: Jesus är Herren, i till exempel Romarbrevet 10:9. Det vi kan säga om den apostoliska, det är att den har inte tillkommit vid något kyrkomöte, utan den har liksom mer organiskt växt fram naturligt ur de korta bekännelser som redan föreligger i Nya testamentet. Och den har sannolikt gjort det i samband med dopundervisningen. Här finns liksom kärnan till det du ska bekänna när du blir en kristen, när du tar emot dopet. Det är det du säger ja till. Den är som sagt en sammanfattning om det viktigaste i Bibelns lära. Men liksom de flesta bekännelser så har den också en udd riktat mot något. Och i det här fallet så är det nog först och främst gnosticismen. Den tankeriktning och religionsriktning som var en, ska vi säga, en utmaning för den kristna kyrkan under de första århundradena. Gnosticismen var en synkretistisk företeelse som tog lite uppfattningar och föreställningar och blandade ihop från olika håll. Man betonade det andliga i tillvaron, man föraktade det materiella. Så menade man till exempel att skapelsen är ond och att Gamla testamentets Gud som skapat världen i själva verket är en ond Gud, en maktlös Gud. Man kallade honom för demiurgen. Och själva skapelsen menade man var ett uttryck för ett fall i den andliga världen. Frälsning, det får man genom att bli befriad ifrån materien och genom att vinna kunskap. Eller kanske i den motsatt ordning, man vinner kunskap, befrias från materiet. Det här innebär och får konsekvenser för den kristna tron att man förnekar till exempel kroppens uppståndelse. Man framställer ofta Jesus som en andlig person, inte som en verklig människa med materiell kropp. Många gånger så förnekar man att han har lidit och dött. I en uppriktning så menade man att Simon från Kyrene blev korsfäst i Jesu ställe. Och mot den bakgrunden då kan man förstå att det finns en udd här och var i bekännelsen. Till exempel i dess inledning som tar oss tillbaka till Bibelns början. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Här görs klart att den som skapat världen i Gamla testamentet också är Jesu Kristi Gud och Fader. Skapelsen har varit god från början. Av det här förstår vi att frågan om skapelsen, det är ingen ny kontroversfråga, det är en kontroversfråga i vår tid när man menar att världen och universum tillkommit genom en utvecklingsprocess. Men det var också en kontroversfråga i urkyrkan. Kyrkan lärde en god skapelse, många andra runt omkring menade att den var ond. På samma sätt så fanns det många som ifrågasatte att skaparguden kunde vara allsmäktig. Man tänkte sig i vissa riktningar att det fanns två urkrafter som kämpade om makten. Det är också en uppfattning som ifrågasätts starkt också inom kyrkliga sammanhang idag, att Gud verkligen är allsmäktig. Den är en sak man ofta har gett upp. Men i den tidiga kyrkan så hävdade man med all kraft att Gud har all makt trots det onda i tillvaron. Vi kan notera att det står ingenting om Jesu undervisning, vilket också kan vara en udd riktad mot gnosticismen som bara betonade undervisningen. Utan istället så tas det essentiella fram, hans övernaturliga födelse av den heliga ande och genom en jungfru. Hans död och uppståndelse. Jungfrufödelsen betonades mot sådana som menade att han bara var en vanlig människa. Det är alltså ingen ny uppfattning idag att Jesus bara var en vanlig vishetslärare. Döden och uppståndelsen betonat mot de gnostiska riktningarna som förnekade det ena eller det andra, att han inte dött. Formuleringen nedstigen till dödsriket, den har varit föremål för ganska många olika tolkningar. Vad innebär det där egentligen? Vad vill man säga med det? Det finns åtminstone 6 stycken olika tolkningar av den. Clemens av Alexandria, som verkade just i Alexandria omkring år 200, han tolkar det här med hänvisning till första Petrusbrevet 3:18-19. Jesus skulle efter sin död, men före sin uppståndelse, proklamerat frälsningens evangelium till de som dött under gamla testamentets tid innan han kommit till jorden. För de gav Kristus en andra chans, så att säga, att komma till tro. En liknande, eller en variant på denna tolkning, nämligen att Jesus predikade för de döda, men bara för dem i gamla testamentet som dött i tron och sett fram emot hans kommande, profeter, patriarker och heliga Israel, och som kunde ta emot evangeliet. Den uppfattningen delades av Irenaeus och Tertullianus, som är samtida med Clemens. Under medeltiden så kom en annan tolkning att börja dominera. Jesus, menade man, han nedsteg inte så mycket som han invaderade helvetet och besegrade det och döden. Han räddade dem som dött i Kristus, heliga martyrer och profeter. Och de samlades omkring honom som den segerrike konungen som kommer fram med segerfanan. Satan blev slutligen besegrad och sänd till sitt eget helvete medan portarna till himlen öppnas. En fjärde uppfattning innebär att han steg ner till dödsriket i meningen platsen där de döda är. Att han samlades till de döda. Vad den tolkningen innebär, det är att den handlar närmast om att Jesus verkligen blev död. Han dog. Han gick till den plats dit de döda går. Det man brukar rikta mot den tolkningen, det är att det blir lite överflödigt att säga det två gånger. Har man först bekänt att han är död och begraven, och sen säger man igen att han verkligen dog. Calvin, den schweiziske reformatorn, eller åtminstone i Genève verksamme reformatorn, han hade sin egen tolkning. Han menade att det här innebär att Jesus verkligen smakade på helvetets straff i vårt ställe. Kristus dog kroppsligen på korset, men gick sen ner i helvetet och kände på straffet att vara död för evigt, bära alla de plågor som människan skulle utstått. Det man har kritiserat den tolkningen för är att Jesus ju faktiskt innan han dör säger att allt är fullbordat. Den här tolkningen avvisas också i Konkordieformen. Den traditionella lutherska tolkningen är denna. Att Kristus dör. Hans själ upplever himlens härlighet tillsammans med rövaren som han har lovat. Hans kropp begravs. På påskdagens morgon så förenas kropp och själ åter. Och innan han framträder för människorna så stiger han ner till helvetet eller dödsriket med både kropp och själ och förkunna sin seger över död, helvete och Satan. Det som redan ägt rum på korset. Man kan finna ett uttryck för det här i en av våra påsksalmer skriven av Luther, den som börjar i dödens bojor låg Herren Krist. Nedstigandet enligt den lutherska tolkningen tillhör inte själva lidandet utan början på uppstigandet. Jag ska kommentera två saker till i den apostoliska trosbekännelsen den här gången. I den tredje delen så stöter vi på formuleringen de heligas samfund. För oss protestanter så brukar det förstås som en förklaring på vad kyrkan är. Ett samfund av heliga människor. En del romerska katoliker använder orden för att visa på det nära sambandet mellan de himmelska helgonen och kyrkan på jorden. Och därav som en anledning till bön och gemenskap med helgonen. Man kan också tolka de latinska orden här, sanctorum communionem, lite annorlunda. Det är nämligen så att det kan översättas på två sätt. Antingen kan de heliga här avse människor eller saker, ting. Det kan handla om gemenskap mellan människor, men också om gemenskap kring heliga ting. Och det är en tolkning som föreligger i fornkyrkan, nämligen att man tänker att det kan handla om gemenskapen kring dopet och nattvarden, eller kanske framförallt gemenskapen kring nattvarden. Om det är fallet så skulle det vara den enda hänvisningen till nattvarden i de tre gammalkyrkliga symbola som de kallas, de äldsta trosbekännelserna. Till sist så noterar vi formuleringen de dödas uppståndelse, står det i våra bekännelseskrifter och i våra psalmböcker. På latin så står det mer ordagrant köttets uppståndelse. Trosbekännelsen betonar starkt att det är inte bara så att själen ska leva vidare, utan framförallt så handlar det om att kroppen ska uppstå. Själ och kropp ska återförenas och uppstå till evigt liv. Det menar inte gnostikerna, och det finns många i vår tid som tänker så, att själen kommer visserligen leva vidare, men att kroppen ska uppstå igen, det tvivlar man på. Men liksom man i fornkyrkan hade det här och höll det högt som en viktig bekännelse, ja till och med en bekännelse man var beredd att dö för, så är det även idag viktigt att högt hålla denna fana, tron på att kroppen en dag ska uppstå på nytt. Ska vi sammanfatta bara helt kort här innan vi slutar, så kan vi konstatera att i den apostoliska trosbekännelsen så finns det några punkter som säkert är mindre kontroversiella, nämligen att Jesus blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst och död och begraven. Men det finns en lång rad punkter som är kontroversiella i vår tid. Tron på en allsmäktig Gud som har skapat allt som vi ser och kan förnimma. Att hans son på ett övernaturligt sätt fötts till jorden. Att han uppstått från de döda. Och att vi förväntar att han ska komma tillbaka och döma hela världen. Och att alla människor ska uppstå med sina kroppar.
Tack för att du hörde på Confessio. Vi tillbyr också andra podcaster, för exempel Table Talks, som går igenom alla söndagstexter i kyrkåret. Besök oss gärna på foross.no.